Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Ja, här sitter jag, Rickard Hellqvist och Martina Jörnbrand. Hej Martina.
Hej, hej.
Känns det så här? Är det sportlovstider?
Ja, det betyder ju inte ledighet för mig, utan jag pratar ju väldigt mycket, men jag ser fram emot att prata lite idag också.
Exakt. Käkade någon ungtuppslever på sistone?
Verkligen inte.
Inte
faktiskt.
Alls, nej. Det finns ju ett fall kopplat just till Campylobacter som vi ska prata om idag. Just kopplat till den. Delikatessen. Campylobacter, Campy, säger man ju, om man är lite cool då. Om man träffar matsäkerhetsnördar runt om i världen så säger man ju Campy. Summer complaint kan man också. Brukar klaga på sommaren, ni gillar ju sommaren Martina, det gör du va?
Ja, det gör jag får jag säga.
Den här Campylobacter är ju lite vanligare förekommande just från juli till september.
Ja, precis. Sensommar och början på hösten.
Just det. Har du själv blivit drabbad av det?
Nej, inte vad jag känner till i alla fall. Inga sådana typiska symptom. Så att jag tackar för det. Jag brukar ju vara noggrann med min handtvätt så att jag tror på det.
Jag är rätt övertygad om det, ja. Vet du det? Ja, alltså, vi har ju kompisar som det var för några somrar sedan vi skulle grilla och pappa där då skulle skoja till och göra lite färska kycklinggrillspett lite mixat med lite grönsaker och sådär. Varav då en av deras pojkar då blev ju fick campylobacterinfektion och blev däckad i ett par veckor.
Var du med och grilla?
Jag var inte med, jag hörde om det så att säga, som tur var. Så jag är väldigt paranoid vad gäller kyckling och campylobacter och sådana saker och kökshygien då. Det droppar. Så gör det. Du gillar fotboll?
Ja, det gör jag.
Ja, hur mycket?
Inte riktigt lika mycket som du tror jag.
Nej, okej. Okay. Ja. Ibland är det så, jag älskar ju fotboll och sport. Och ibland korsas världar när man lever i sådär. John Guidetti är en väldigt duktig fotbollsspelare som började sin karriär i Brommapojkarna. Som då 2012, då hade han alltså gjort 20 mål på 22 matcher för Feyenoord. Och på den festen, på den kvällen var han 20 år gammal. Då blev han magsjuk i Campylobacter. Har du hört talas om det?
Ja, det kände jag till.
Ja. Han blev så dålig, blev inlagd. Trodde väl att det var någon vanlig matförgiftning först. Och sen så var det annars. Han kunde inte gå på högerbenet. Han var förlamad. Och han fick förmodligen då, vet inte om det är helt bekräftat, men han fick den här sjukdomen. Hur uttalar vi den? Guillain-Barrés sjukdom. Ett tappert försök i alla fall.
Mm.
Som är väldigt ovanlig komplikation. Men han blir borta i ett och ett halvt år nästan. Då. Sen gjorde han en jätterevansch. Där de vann U21 EM med Sverige år 2015. Ska man säga. Nu spelar han i Hannover.
Hannover,
förlåt. Utlånad från Alaves. Men det hör ju inte till den här podden kanske. Det andra poddar.
Mm, tar vi sen.
Det tar vi sen. Vad vet vi nu om Campylobacter? Vem, vi brukar alltid titta på vad det är för gubbe som upptäckte det. Ja.
Tyvärr är det ju mycket gubbar får vi säga. Och det verkar, gubbtätt här då. Det verkar det vara även här. Den jag har letat fram är en man då som heter Theodor Escherich. Som då undersökte små barn som hade mycket diarrésymptom. Och hittade då en spiralformad bakterie då i tarmen hos de här barnen. Han hittade samma bakterie då hos kattungar. Så att det var liksom det första belägget för att man liksom har hittat den här bakterien. Och det första utbrottet vi har, det är ju först 1938. Så att man hittade den 1886. Men 1938 har vi det första utbrottet på någon statlig amerikansk institution. Då. 355 personer var det som drabbades då. Just så det var ett stort utbrott.
Så Escherich visste kanske inte riktigt vad han hittade egentligen.
Nej, men det verkar inte som det. Men att han såg att det var något nytt som han har liksom hittat i alla fall. Då.
Om vi kikar på den här rackaren då. Alltså, vi ska till Grekland förresten i sommar. Faktiskt.
Jaha,
och just ordet Campylobacter kommer från Campylos bakteron.
Ja,
kan jag använda i sommar.
Ja.
Man får ingen öl in på den. Eller?
Nej, du får en böjd stav.
En böjd stav, ja.
För det är ju det Campylobacter egentligen betyder. Då. En böjd stav eller böjd käpp möjligen. Den kanske du kan behöva.
Ja, precis.
Men, Och det säger mycket om hur den ser ut, att det är en spiralformad avlång bakterie, kan vi säga då.
Och lite som kommatecken-ish, man satt ihop lite kommatecken på något vis, eller man har monterat ihop några ostbågar.
Lite sådär. S-formad, sådär, men det kan variera lite hur, om de är svagt S-formade eller ganska mycket S-formade, men spirallika i alla fall, kan vi säga här då. Och det är ju en sån här gramnegativ bakterie, och det har vi pratat om tidigare, att vi inte ska ge oss in så mycket på att berätta vad det är. Den har flageller, eller en flagell i alla fall, det kan vara lite olika mellan olika sorter, så alltså att den har möjlighet att röra sig med hjälp av en liten tråd eller ett utskott då.
En simarm.
Ja, det gör att den är lite duktig på att simma in genom, eller ta sig in genom liksom tarmens slemhinna och så, verkar det som då. Och den är också mikroaerofil, och det ordet tror jag inte vi har haft förut. Nej. I den här podden.
Nytt.
Och det betyder att den vill ha lite syre, det är lite för mycket syre för den i omgivningen då, men däremot så tänk, någonstans 3-5% syre är lite toppen, sådär. Sen här är lite jord då för miljön i tarmen.
Jag gillar tarmen liksom.
Ja, precis, det kan man säga.
Storleken är ungefär 0,5-5 mikrometer då, alltså tusendels millimeter. Bredden 0,2-0,8 mikrometer ungefär. Så det är en liten rackare förstås, lite så här avlång då, som vi pratade om då. Och det finns lite olika varianter av den här, va? En som vi gillar verkligen vad gäller namnet i alla fall, som heter Uppsaliensis.
Ja,
inte så vanlig kanske.
Nej, det är inte den som är vanligast, men den ger ju fall hos människa tillsammans med Campylobacter lari, Campylobacter coli, och den mest kända då, som står för 80% av fallen, Campylobacter jejuni.
Just det. Och det här är ju då en zoonos då. Och det har vi pratat om tidigare kanske, vad en zoonos är för någonting. Just att det smittar mellan djur och människa då.
Ja, precis.
Och hur, vad gäller, så att säga, vad är det för pH-värden och temperatur och sådär den här liksom tycker är schysst? Växer den i rumstemperatur till exempel? Det finns ju vissa som gör
det. Det gör ju väldigt många, men just den här gör ju faktiskt inte det, utan den vill faktiskt ha lite varmare än så. Den gillar värme, kan man säga. Så att någonstans mellan 30 och 45 grader brukar vara lite optimalt då. 42 är allra bäst, kan man säga. Och det får inte vara för lågt pH heller, brukar man säga. Rätt känslig också för uttorkning och för frystemperaturer. Så att det kan vara lite kämpigare.
Det gillar den inte heller då.
Nej, precis. Det kan man säga.
Så alltså under 4,9 pH, då är den förmodligen safe då. Det kan man tänka på lite grann vad livsmedel har för olika pH-värden. Det är väldigt intressant att titta på det. Det påverkar väldigt i hög grad ju bakteriell tillväxt också.
Ja, precis. Och sen kan det ju vara skillnad också på tillväxt och överlevnad som man ska komma ihåg.
Ja, precis då.
Men här kan vi säga att den behöver ju egentligen inte växa till för att vara problematisk här då. Och man kan väl säga att det är tarmen som är liksom den ultimata platsen, och då är det ju tarmen hos djur framförallt den finns naturligt, och då brukar vi ju dels tänka på fåglar och sen också ett antal däggdjur då. Och det kan ju vara både däggdjur som sådana vi har som sällskapsdjur, som hundar och katter, men det kan ju också vara nötkreatur och gris och lamm och så till exempel då. Och djuren är ju ofta då symptomfria.
Just det, de är inte sjuka i sig.
Nej, precis. Och då kan ju vi människor då smittas när vi både gosar med dem eller äter av dem, kan man säga.
Och vet du, det här med hur stor andel av, alltså man tittar på kyckling är en stor, man behöver ofta, när man nämner Campylobacter så tänker de flesta kanske på kyckling.
Ja.
Och det är ju så att det finns ju Campylobacter i kycklingbesättningar, ska man säga. Det finns ju studier gjorda från, den är lite äldre då, men alltså från EFSA då, som är EU:s livsmedelsverk, kan man säga. Så kan man kalla det för då. Där man tittar på att då fanns det ju någonstans 13% i Sverige. Lägre i Finland, ner mot en 3%. Och sen så tittar man på Malta så är det 96%. Och Frankrike 76%. Och UK 75%. Tyskland 49%. Så att det finns, men det är lite olika. Så här, prevalens är ett ord då. Så det finns på olika, till olika grad. Va?
Ja, men det, nu pratar du om i själva kycklingbesättningarna här. Precis, då, så att det inte är själva köttet utan i besättningarna.
Precis, exakt.
Som vi har med där då.
Och hur, så att säga, hur hur mycket är farligt då? Det brukar vi alltid prata om. Hur många sådana här basilusker, bakterier behöver vi ha då för att man ska bli sjuk då?
Mm. Inte helt klarlagt skulle jag säga. Men
olika giv här har vi sett.
Ja, precis. Men Livsmedelsverket säger väl att det i alla fall bör räcka med mindre än 1000, vilket i bakteriesammanhang anses vara ganska lite.
Ja, det är väldigt få.
Ja, jag har hittat något amerikanskt test där frivilliga personer har ätit campylobacterbakterier och då verkar det ha räckt med mindre än 500 i den studien.
Allt för vetenskapen.
Ja, jag vill inte vara med i sådana studier faktiskt.
Vad är det för människor?
Ja.
Nej, men det är ju fint. Det är ju fint på ett sätt.
Ja, att man offrar sig så då. Mm.
För det är inte så många som dör faktiskt.
Nej.
Av campylobacter, så kan man väl säga. Tittar man på EU där, vad vi förstår, så är 0,04% av alla rapporterade fall leder till dödsfall. Så det är ganska bra odds då, jämfört med vissa andra patogener.
Ja, men visst.
Jag menar, om man tänker sig att man skulle vilja ställa upp som frivillig, menar jag.
Ja. Ja, absolut. Ja.
Rysk roulette med väldigt många sådär. Ja.
Mm. Om man inte vill ha det nu då, vilka livsmedel är det man ska låta bli?
Mm.
Kan vi säga.
Alltså, färsk kyckling är väl en sån där grej?
Ja, man kan väl säga generellt att fågelkött i allmänhet är en riskprodukt. Så har vi lite mer då i färsk kyckling än vad vi har i fryst. Men jag skulle inte säga att det är säkert.
Nej, det är inte säkert. Nej. Men det här med att det är så att säga, det frysta tenderar att vara då innehålla färre antal campylobacterbakterier då.
Mm.
Och det beror väl på det här med att det är torrare.
Ja, precis. Och det verkar som att just i början av infrysningen också att det är fler då som dör. Men det är väl framförallt torktåligheten som är relevant här då.
Jag är själv uppväxt på en mjölkgård när jag var liten. Så jag drack ju, ni vet, man fick ju alltid mjölk från gården och sådär. Jag blev lite fed up på det efter ett tag. Men opastöriserad mjölk är väl heller ingenting att rekommendera.
Nej, verkligen inte. Det är ju en sån här sak som man absolut ska låta bli om man inte vill ha campylobacter. Låt bli opastöriserad mjölk och låt bli råfågel, skulle jag säga. Sen har vi ju en del utbrott också kopplat till dricksvatten. Ofta att det har förorenats då från omgivande miljö, kanske framförallt av vilda fåglar och så. För vilda fåglar är ju också ofta.
Du hade någonting på
kråkor har man ju tittat på nyligen och sett att kråkfåglar i allmänhet, att det är mycket, mycket vanligare att de är bärare av campylobacter än att de inte är det. Men det verkar inte vara så jättevanligt ändå att människor blir sjuka den vägen genom.
Så sällan man hänger med dem.
Ja, men ändå är de ju rätt nära. De äter ju gärna våra matrester och är nära våra hem och kanske matar fåglar så här i vintertider och så. Så att det skulle ju kunna vara så, men det verkar inte som att det är en jätteviktig källa trots att det är så vanligt där då.
Symptom då? Vad har vi då? Man blir ganska akut sjuk efter 1-3 dagar eller någonting, va? Eller?
Och det finns lite mellan 1-3 eller möjligen 2-5 dagar då, beroende på vad vi läser någonstans. Mm. Men man kan säga att det är diarréerna som brukar vara det mest kännetecknande. Väldigt kraftiga diarréer, ofta vattniga. Ibland med blod eller blodiga diarréer kan vara ganska typiskt då här. Men ofta magkramper kan förekomma, även andra symptom som illamående, kräkningar, magsmärtor, huvudvärk och sådana saker då. Och man brukar ju säga att man, i de flesta fall så är det ju självläkande då, men att symptomen brukar vara ett tag. Men ibland kan
man blir väldigt, väldigt dålig. Vad jag förstår, de jag träffat som har haft campylobacter beskriver att det var en väldigt vidrig tid ju.
Ja, man bör ju bli väldigt uttorkad, tänker jag också då. Och sen ser vi ju här också det här med följdsjukdomar. Dels så är det ju rätt så vanligt, skulle jag säga, med det vi kallar reaktiv artrit. Alltså att man får en reumatism helt enkelt till följd av den här, som ett extra paket. Först blir man matförgiftad och sen får man reumatiska besvär och mycket liksom handleder och fotleder som svullnar upp. Det finns lite olika data på det, men det är absolut inte ovanligt. Och sen har vi den här som jag inte kan uttala, Guillain-Barré, så har vi syndromet som är en nervsjukdom som kan ge svaghet i muskler och förlamning och så då, som är förhållandevis ovanlig, men ändå väldigt allvarlig, skulle jag säga då.
Just det. Och det här är ju ett jätte, det här är ju en riktig rackare igen, om man tittar som sjukdom eller påverkan på samhället, så är ju campylobacterinfektioner en stark påverkan, kostar mycket pengar.
Ja.
Det finns ett institut som heter Agrifood i Lund som har räknat titta på det här. kom ut med en rapport 2015 där de räknade ut att Campylobacter är den patogen som kostar, och de anmälningspliktiga då, som kostar absolut mest, överlägset mest i Sverige. De räknade ut att Campylobacter-infektionen kostar då 629 miljoner kronor om året. Det får man ju några förskollärare och poliser för.
Ja, absolut.
helt klart den dyraste sjukdomen då. De har då räknat på att ungefär 10 000 rapporterade fall är det som vi vet i Sverige ungefär. Men då är det väldigt många som inte rapporterar. Man bara är sjuk och sen så blir man frisk. Så då tror man att någonstans runt 100 000 om året i Sverige är verkliga fall då.
Ja, precis. Och det gör ju faktiskt att det är den vanligaste bakterieinfektionen vi har som sprids via mat i Sverige.
Exakt. Om vi tittar på uppskattningen som man brukar slänga sig med, att en 500 000 eller 500 000 svenskar blir matförgiftade varje år, så är det ska vara en femtedel då.
Ja, sen kan vi tänka att den siffran sannolikt kan vara en underdrift också.
Ja, den har ju varit ganska länge. Ja. Den har jag har nästan hört i 10 år minst, tror jag, den siffran.
Ja.
Och vi har blivit 1 miljon fler på 10 år. Ja. Också,
så att, och det är också väldigt svårt att uppskatta, kan vi säga.
Verkligen. I USA säger man att CDC, då, Center for Disease Control, säger att ungefär 1,5 miljoner fall uppskattas i USA. Av 100 000 invånare så finns det 20 rapporterade fall då. Tittar man på EU så är den, alltså Campylobacter, den mest rapporterade patogenen sedan 2005. Så den är absolut den mest frekvent inrapporterade. De flesta medlemsländer i EU rapporterar in här också. Och det finns det statistik från 2017 där man säger att 246 000 confirmed cases, alltså 246 000 bekräftade fall. Så ungefär 65 någonstans per 100 000 drabbas av. Alltså konstaterat av Campylobacter i EU då. Och lite intressant, då kan man jämföra olika länder. Och 2017 så hade Tjeckien på första plats, så 230 stycken per 100 000. Slovakien andra plats, 127 per 100 000. Och sen Sverige då, på tredje plats, 106 stycken per 100 000 invånare där just 2017. Och det är lite trixigt. Var det något speciellt där med vi som är så bra här uppe?
Ja, precis. För det är väl kanske det som många har hört talas om, att vi 2016 och 2017 såg att vi hade väldigt många fler fall av Campylobacter än vad vi brukade ha. Och normalt brukar det ju vara så att vi har flest fall då, som vi sa, på sensommaren och hösten, och sen brukar det här gå ner under vintermånaderna, men det gjorde aldrig riktigt det här, utan det fortsatte vara på en hög nivå. Och det här har man ju på grävde lite grann i vad det kunde, eller ganska mycket ska vi
ganska
säga,
mycket, ja.
Vad det här kunde bero på. Det här sammanföljer ju lite med en ökande trend av att äta mera fågel och mindre,
mer kycklingar, precis.
Ja, och mindre rött kött, och byter det gärna mot fågel, vilket gjorde att man kanske kunde öka lite besättningsstorlek, och det kanske var lite kortare vilotid mellan dem och sådana
man
saker.
Man måste hinna göra rent mellan besättningarna.
Ja, precis, och man slaktar ju kyckling mera med maskinell utrustning och mindre manuellt, vilket gör att det kan vara större risk för kontaminering mellan slaktkroppar och så också. Men en faktor som man hittade i det här utbrottet, det var ju också att man hade problem med smutsigt tvättvatten som man använde för att rengöra transportburar, och det gjorde att när man hämtade nya fåglar så var de fraktades de i transportburar som var förorenade, och det gjorde att man fick in smittan på nytt då. Så att det har man ju sett, att just på det slakteriet så släppte man ut väldigt mycket fågel som var förorenad eller som var bar på smittan.
Se redan att när man har åtgärdat det där, att siffrorna går ju ner nu egentligen då också, från 2000, jämfört 2016-17 med 18, så ser det ut som att det blir bättre.
Ja, precis.
Som tur är.
För vi kunde ju inte se några trender att plötsligt ville konsumenterna ha rå kyckling eller någonting sånt, för sånt kan ju också spela roll i sådana här utbrott. Men vi kan nog inte skylla så mycket på konsumenterna här, att de var sämre än vanligt sin kökshygien.
Och då gjorde man lite studier också, där man studerade, liksom, man tittade, liksom, man köpte in då och gjorde analyser på färskt kycklingkött från butik då.
Ja,
det finns lite olika studier på det där, och så tittar man på liksom hur mycket av de här proverna som innehöll Campylobacter då, som man tar ut då.
Ja,
det är också lite nål i en höstack, men det är svårt att veta, men någonting säger det ju självklart va?
Ja, precis.
Så det finns lite kartläggningar, men då hittar man 61% i rapporten som vi tittar på då. Så att då är det ganska mycket.
Ja, det får man säga att det var. Och då är det ju färsk kyckling man har tittat på. Då,
skulle
jag säga. Alltså inte, en viss del av kycklingen är ju inte färsk. Ganska mycket är ju fryst faktiskt också. Då.
Så det finns lite, det är lite osäkert kanske att dra för stora slutsatser av det egentligen, men det finns ju tidigare kartläggningar också som visar mellan 16% och 43% då. Ja. Så det är lite upp och ner där, men man kan säga så här, man måste utgå från att det finns campylobacter på kyckling, eller vad säger du?
Ja, det är ett råd jag alltid ger.
Ett bra tips. Ja.
Ja, utgå från att den är smittad, oavsett om den är svensk eller utländsk skulle jag säga. Och sen ser vi också i många studier att det oftast finns lite mer campylobacter i ekologisk kyckling också.
Och vad kan det bero på då?
Jag tänker så här, att de är ju mera ute, och vilda ut och fåglar kan ju vara en smittbärare.
Träffa en kråka.
Lite så kan hänga ihop med det.
Ja, så det är på något vis. Det är trevligt för dem, men det kan ju också innebära en ökad exponering, absolut. Men sagt, behandla allt kycklingkött som modorer.
Ja, precis.
Det är väl en bra grej, helt enkelt.
Precis, ja.
Och inte hålla på som amerikanerna gör. De sköljer ju, liksom blaskar och sköljer av sina kycklingar. Det är väl nämligen i England.
Ja. Gör inte det, tänker jag.
Gör inte det. Nej. Sluta med det.
Och så.
Rent utbrottsmässigt, sådär. Har det varit några stora grejer? Du nämnde någonting för länge sedan där och sådär.
Ja, men vi pratade om det här 2016-2017 också här, att det var många som blev sjuka, men det var ju mycket liksom olika konsumenter i olika hem. Ett utbrott som jag tycker är väldigt pedagogiskt att prata om när jag är utbildad, det är ett utbrott som inträffar i Madrid i början på 2000-talet.
De har bra fotbollslag där.
Här skulle de även servera skolmat, kan man väl säga då, och i det här fallet så var det 81 barn på en skola som drabbades av campylobacter. Och vet du vad för livsmedel man hittade campylobacter i här?
Inte en aning faktiskt.
Nej, det var inte fågel i alla fall, utan det var vaniljsås som man serverade på den här skolan. Ja. Och vaniljsås, man kan ju tänka sig att det skulle ha varit opastöriserad mjölk eller någonting sånt. Men det var det inte, utan det var en sån här typ pulversås som man hade rört ihop med pasteuriserad mjölk. Utan det verkar ha varit slarv med i kökshygienen, utan man har hanterat fågel i köket samtidigt som man håller på och rört ihop den där vaniljsåsen. Men sen då spridit campylobacter-smittan till vaniljsåsen. Mm. Och det visar ju på allas vikt av att ha en säker kökshygien när man jobbar i ett kök.
Ett annat fall här är ju också 2014 här på våren, så var det någon förskoleklass då som blev bjuden till en bondgård där man fick då 20 barn och lite familjemedlemmar och fröknar säkert då, eller pedagoger heter det väl nu för tiden, och som då bjöds på bullar och opastöriserad mjölk då, och 11 av de här blev de magsjuka, och då kunde man då direkt koppla ihop de här två.
Ja, precis.
Och se att det var, man blev sjuk och var på den opastöriserade mjölken rakt upp och ner.
Ja, och det finns faktiskt, jag har en lång lista här framför mig på utbrott just av campylobacter och opastöriserad mjölk. Apropå fotboll så hade vi ju en bonde som sponsrade deltagarna i en fotbollscup med 45 liter opastöriserad mjölk. 123 personer blev sjuka av det.
Dålig sponsring.
Om det inte var motståndarlaget här då som man ville
stolpa ut, som vi säger. Ja,
ja, lite så. Ja. Dricksvatten kan vi säga, att det är framförallt där vi har de stora utbrotten.
Vi snackade om kryptosporidium här i en tidigare podd också. Just det är ju när det drabbar så många som dricker vatten, det är lurigt det. Och har vi några case på det här nu då, med dricksvatten? Gävleborg, hände det någonting va?
Ja, där hade man ett förhållandevis stort utbrott då, i någon av sina vattentäkter där man hade en förorening av campylobacter. Och det kan ju oftast vara att det är någon form av, vad ska man säga, att ytvattnet påverkas då av framförallt vilda fåglar eller andra djur då som förorenar vattnet. Och då kan det bli många som blir sjuka. Men den är ju väldigt känslig mot klor, den här bakterien. Mm. Så att i normala processer...
Till skillnad från kryptosporidium.
Ja, precis. Så tar man död på den skulle jag säga. Och det handlar ju också om att ha bra barriärer och så naturligtvis då, för den här. Så ska man kunna styra upp den.
Något som var ganska nära i tiden var då Askøy i Norge då också. Där det var 2000 som blev sjuka av dricksvattnet. Det campylobacter var ju nog en man då kunde konstatera var bidragande orsak till åtminstone 2 dödsfall. Ett litet barn och en äldre person som i och för sig hade sjukdomar då med. Men, så att det är också sån här, när det går via på vattnet, det är lurigt och otäckt.
Ska vi prata lite om hur man undviker den om man blir lite rädd här nu då när man sitter och lyssnar.
Skölj inte kycklingen i vatten och blaska runt i köket.
Ja, nej, men det kan vi väl säga. Vi tänker om vi ska tänka individnivå här, vad man gör som liksom konsument eller medarbetare i ett storhushåll eller någonting. Precis. Sånt. Då handlar det ju mycket, tänker jag, med att ha en god kökshygien då. Att man alltid genomsteker sin fågel, att man inte flyttar runt och använder samma redskap till råfågel och tillagade livsmedel och sådana saker då, utan att nå god handhygien naturligtvis. Att det är ju jätteviktigt, skulle jag säga, och låta bli opastöriserad mjölk om man erbjuds det då i något sammanhang. Så det kan väl vara en bra grej här då. Men sen handlar det ju mycket om att samhället behöver jobba förebyggande generellt.
Alla led i livsmedelskedjan, självklart.
Precis, så det blir ju mycket kontrollprogram och jobba med friska besättningar och även ha en god hygien generellt då i besättningar.
Och man har även i europeisk lagstiftning infört hygienkriterier också för
campylobacter. Ja. Det är ganska nytt att man gör det på slaktkroppar av slaktkyckling då, framförallt. Så har man brister då, som provtagningarna visar, så behöver man förbättra sin slakthygien och göra lite översyn generellt då, för att komma till rätta med vad som är orsaken bakom. För att ha en...
Men det här är ju en bakterie som den är det största problemet, kostar mest pengar för samhället, som man ändå tycker det här, den borde vi kunna fixa, tycker man. Den är ju inte helt svår egentligen. Nej. Om man tänker om alla i livsmedelskedjan gör sitt verkligen ända ut till konsumenten, så borde det faktiskt undvika sjukdomen, tycker man, eller?
Ja, jag tänker att dilemmat är just det här zoonotiska. Det är svårt att förbjuda liksom vilda fåglar och sånt och bära på smittan.
Ja, de lär vi ha kvar,
men det är ju inte rocket science, tänker jag, att tvätta händerna och genomsteka och ha en god generell hygien i livsmedelsindustrin.
Vilken temperatur ska de upp i då? Så här, finns det vissa som är lite mer värmetåliga av de här olika typerna av? Vet du om det?
Jag tycker inte vi ska hålla på så mycket kanske med detaljråd, utan nu tänker genomstek ordentligt. That's och ska it, säga 70 grader eller varmare tar död på campylobacter.
Och en termometer i ett kök, det ingår i själva redskapsuppsättningen.
Det skulle jag säga.
Har du en termometer?
Ja.
Har jag en termometer? Ja. Ja, det var ett litet avsnitt som hade en viss fotbollskaraktär. Lite ovanligt, men lite kul tycker jag. Kanske inte fortsätter exakt på den linjen framåt, men vi har pratat och haft en mycket intressanta, tycker jag, infallsvinklar på campylobacter. Vi hoppas att du tycker det också som lyssnar och att du fortfarande lyssnar. Självklart finns det ju jättemycket mer information om campylobacter, och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något sätt. Så vi önskar dig en härlig februari och ta hand om dig.
Ja, ta hand om dig! Thank you.